Tyst och lugnt var det här i Mikaelskolans matsal efter en arbetsdag. Barnen lekar ute här på gården ännu, men det är ganska många timmar sedan de har varit här, kan jag tänka mig, och fått sin dagens lunch. Jag har träffat här med storkökskocken Sofia Greffe, och då undrar jag naturligtvis, vad har du serverat åt Mikaelskolans barn idag?
Idag har vi serverat vegetariska tortillas.
Och vegetariska, är det då alltså innehållet, så att säga, fyllningen som är vegetarisk?
Ja, ja. Vi använder en sån här hernis, ärt. Den är gjort på ärtor som är inte riktigt, bönor har barnen ännu lite svårt för, så den här är en bra alternativ för oss.
Och det är det som fyller tortillan?
Ja.
Gillar de det?
Det gör de. De åt mycket idag.
Och då är du ganska glad och nöjd, eller hur?
Ja, vi tycker om att laga mat som de tycker om. Mm.
Naturligtvis. Hör du, jo, du är ju också styrelsemedlem i Slow Food Västnyland. Så är du nu, Sofia, du är föreläsare också. Och vi ska tala om det. Det vill säga, vårens vegetariska rätter. Det är någonting som du ska berätta om just här på samma plats, och det är den 16 maj. Och vad jag har förstått, så det här är inte en inside grej på något sätt för Slow Food eller Mikaelskolan, utan vem som helst får komma på kurs.
Jo, det stämmer bra. Alla är välkomna.
Har ni fått något intresse redan?
Jo, vi har några anmälningar redan.
Jag förstår att ni hade också besök av Rotaryklubben här i Ekenäs, så där börjar rotarianerna fundera på att vi behöver en kurs i vegetarisk mat.
Ja, det kom upp som en tanke när vi berättade för dem om vilka projekt vi har haft här på skolan, och de fick också bönbörjare till mat.
Och det gillar de?
Jag tror det. Det var nog säkert, jag såg att det var nog några var det nytt. Ja.
Okej, okay, men det är bra, det är bra. Jo, ni hade en lista där på den här annonsen om själva 16 maj då också. Att det ska tillredas då tillsammans med dig, men också de som är på kurs. Allt från spenat, lasagne till marinerade bönor, också bönbiffar och ärtpesto. Jag ska komma till det, för jag vill ju så gärna idag ha lite tips och råd och recept av dig när våren kommer och den fina grönsakssäsongen småningom också kommer. Men först lite här om Steinerskolans matfilosofi. Vad är det du egentligen har som sån här ledstjärna för matlistan i den här skolan?
Alltså, vi lagar mat enligt ett koncept som heter Diet for Green Planet. Och ursprungligen är det ett koncept som är framtaget utifrån vilken sorts mat vi behöver liksom äta för att det är till Östersjöns bästa. Att inte vi övergöder Östersjön. Men sen senare tid så har det också internationellt, att det är ett koncept som man följer också internationellt. Att det är det som är spännande, även att det fungerar på det lilla lokala och i det hela globala. Så ursprungligen hette det här Östersjövänlig mat. Men sen för att utvidga det så kallar man det sen för Diet for Green Planet. Och det ingår då att man äter ekologiskt. Du äter lokalt. Du äter mera vegetabilier. Du äter mera bönor. Mindre kött. Man äter grönsaker enligt säsong. Och den stora biten är också matsvinn.
Men hur stor utmaning är det för dig att göra en lista för en vecka där alla de här aspekterna tas i beaktande?
Inte egentligen, men det var en utmaning när vi började för 4-5 år sedan. Då bestämde vi oss för att börja laga mat enligt det här konceptet, och vår största misstag vi gjorde var att vi inte informerade tillräckligt elever, lärare och föräldrar om förändringen.
Så de kom till maten och undrade, vad har det nu blivit för meny?
Ja, var är allt kött någonstans?
Ja, okej.
Så det inte var en dans på rosor. Även om man tänker sig att alla vill ha liksom Östersjön eller miljön till det allra bästa. Så betyder det också sen att man måste ju ändra sig och ändra i människors matvanor, så det är ju inte en tacksam uppgift.
Jag har faktiskt levt i den tron att Steinerskolan, Mikaskolan här i Ekenäs, alltid har gått lite efter de här principerna, det vill säga närodlat, miljövänligt och så vidare. Men det var ganska nytt, till och med här.
Ja, vi har gjort det också. Vi har använt mycket lokalt och ekologiskt och så. Men vi har då tidigare så lagar man ändå fortfarande ganska mycket kött. Nu idag till exempel så lagar vi 3 dagar i veckan när det är vegetarisk mat, en dag i veckan när det är kött och en dag är det fisk.
Har du koll på dina kollegor i grundskolorna? Är det ungefär lika eller är ni liksom lite tuffare så att säga?
No, vi är nog lite föregångare i den här saken och vi har också det här, för ett år sedan så kom det ut nya näringsrekommendationer. Nationella, där då första gången som både hälsa och miljö är liksom taget i beaktande. Där det också då vi kunde få bekräftat att det vi gör så följer det här.
Du nämnde det där med bönburgare för att ta ett konkret exempel och att rotarianerna också kanske lite funderar men åt glatt. Jag förstod att eftersom hamburgare är ju en populär grej för ungdomar och barn, att det här när köttet byttes ut till bönor då när ni startade, det blev lite av en utmaning faktiskt.
Jo, vi hade alltså, vi har som tradition att vi äter ute när det är valborg. Och så funderar vi att vad ska vi laga? Någonting som barn tycker om. Men vi lagar en bönburgare. Det är en bra idé. Och då var det speciellt då, klass 7. Pojkar i klass 7 vägrade äta. De ville inte smaka. De ville inte göra någonting. Så då när vi kom tillbaka på hösten. Så då hade min kollega Eva. De i husekonomi. Så hon lagade bönburgare med eleverna på nytt. Och sen fick de själv ge önskemål eller vad allt som skulle serveras i den här bönburgaren även då under en skollunch. Det var allt från hackad lök, steklök, rostad lök, majonnäser, sallader, ost. Det var liksom precis allt som de önskade sig som vi satte fram. Och efter det så gick bönburgaren hem.
Där ser man, de fick vara med och lite bestämma, ja, så att säga. Sen det där med säsongsbetonat, det vill säga att det som är i säsong, det ska användas i ditt kök. Nu lever vi i april månad, vad är det egentligen för en säsong just nu? Ganska död, eller hur?
Ja, det är den svåraste månaden av alla. Så är det.
Så vad har du att ta till då?
Ja, vi har nu faktiskt i april börjat ta oss an sallad och tomater och gurka igen. Men sen mycket annat egentligen, om du tittar, att tomaterna är ju egentligen färdiga i augusti, september och allt det här. Om man ska riktigt så där odla på, liksom på land, så är det ju liksom inte. Så det är kirskål och nässlor och sen så allt som du har i frysen kvar, inlagda grönsaker, sånt som vi också har ätit. Men under vintern har vi ju ätit mycket kålsallader och riven morot.
Vad gör du av kirskål till exempel, eller nässlor?
Vi har faktiskt klass 1 och 2 brukar plocka nässlor på våren. Så då har vi gjort en liten nässelsoppa. Och det är inte nu så att vi lagar så att hela skolan får nässelsoppa, utan man får en liten skål och smakar, för vi är väl medvetna om att det inte är någonting som man äter hemma. Men kirskål har vi också gjort lite paj på. Så det går, bara de är tillräckligt liksom nya.
Och sen det här med kött då. Hur mycket använder du kött i matlagningen här?
En gång i veckan använder vi kött. Om det då
och vad är det då för kött till exempel?
Vi använder ekologiskt kött. Främst kött från Mörby. Vi får också bland tag på ekologisk korv. Kycklingen är tyvärr inte ekologisk, men den är i alla fall finsk. Men den har vi inte heller så ofta. Så, men ja, när vi har kött så har vi det liksom också att det finns en köttgryta eller det är makaronilåda eller sådana saker. Så att det, men vi har, använder dem inte till exempel då i, som i dagens tortilla eller moussaka eller malet köttsås gör vi inte. Men malet köttgrytor har vi gjort.
Just det.
Att vi har på det sättet bytt ut de rätter som barnen tycker mycket om har vi gjort vegetariska.
Just det. Det här med närproducerat, ja, kött har ni möjlighet att få. Finns det annat som ni här omkring Ekenäs kan få i grönsaksväg eller annat som går att tillreda?
Ja, alltså på, det är ju på hösten främst om vi får tag på mera närodlat. Vi har en bonde i Snappertuna som kan hämta i någon månad potatis till exempel. Ibland har vi någon som de kan ringa upp oss också att jag har så mycket sallad. Vi har också en lokal bonde som odlar pumpor som vi gärna köper och då tar vi också då lägger in eller fryser in och så vi man får lokala bönder eller odlare får gärna också vara i kontakt på hösten ifall det är någonting man vill sälja.
Mm. Har du en uppfattning? Har ni en dyrare matsedel än till exempel grundskolorna? För jag vet ju att många tycker att inhemska, i säsong, grönsaker till exempel, så de kan vara ganska dyra.
Nå, handlar du grönsaker i säsong så är de som billigast.
Nå, det är de, men just ja. Före säsong ska ja. Jag säga. De här lite tvångsodlade.
Ja, ja, alltså... Det är jättesvårt att jämföra budgetar för ofta i stadens kök så är det inräknat hyror och löner och allt möjligt i den där matportionen. Men vi har då bara vad maten får kosta och den är 1,20 per elev. Men jag skulle också säga att vi kan ha en ganska låg kostnad på grund av det att vi följer den här Diet for Green Planet. För att vi äter så pass mycket vegetarisk mat.
Det låter ju bra. Och 1,20, alltså det låter helt otroligt i mina öron. Just lämpligt inför vår träff här Sofia så publicerades också den här topp 10-listan för Helsingfors skolor och deras elevers åsikter om skolmaten. Och jag vill gärna nämna de här 10 olika platserna från den mest populära till den minst populära av 10 för att fråga dig om du känner igen de här rätterna. Första plats fiskpinnar, andra plats butter chicken, tredje plats kycklingcurry, fjärde plats spenatplättar, femte plats det du serverar idag faktiskt, tortilla med grönsaksfyllning, sjätte plats knackkorvssås, sjunde plats tonfisk och pastagratäng, åttonde plats ärtsoppa och nionde plats köttmakaronilåda och tionde fisksoppa. Är det någonting som ni absolut inte serverar här?
Ja, tonfisklåda serverar vi inte här. Det är, tonfisk hör inte till fiskar som är, räknas som hållbara värden. Men annars är det nog sådana maträtter, ja, förutom spenatplättar, den har vi inte.
Och det är för att?
Det är ju helfabrikat. Däremot har vi också några helfabrikatprodukter, så att säga. Och det är just fiskpinnar. Det var högstadiet som önskade sig fiskpinnar, så vi har sökt reda på fiskpinnar som också har hållbara värden. Vi har också fiskbullar som är också i princip... halv eller hel fabrikat, men de måste ju tillredas i alla fall. Så fisk har egentligen kanske varit den svåraste för oss att hitta sådana som är hållbart fiskade. Men de här är inhemska fiskar som vi har, både fiskpinnarna och fiskbullarna i.
det drabbas vi allihopa av. Att det är svårt framförallt att hitta inhemsk vitfisk idag. Hur är det med den här, jag reagerar på det här med både butter chicken och kycklingcurry, det vill säga kycklingarna. Mm. Men ni bjuder också på det. Du sa att de är inhemska, men vi vet ju alla lite hur de lever.
Ja. Jo, det är sånt som vi inte har ofta. Kanske en gång i månaden. Ja.
Precis.
Men annars är det nog liksom alla såna här curryrätter tycker barnen om. Det går alltid hem.
Just det.
Ja.
Nå, om barnen här nu skulle göra en, vi ska säga tre i topplista. Jag gissar att du som skolkock vet vilka tre som ska vinna.
Mm, makaronilådan ligger nog överst. Absolut.
Och den är med kött?
Den är med kött, ja. Mm. Den har vi liksom inte. Ja, sen har vi nog faktiskt en sån där curryfrestelse som vi har gjort som någon har tyckt jättemycket om. Alla frestelser egentligen tycker om någon. Vad skulle det vara? Och sen är det nog de här fiskpinnar och fiskbullar, det äter de mycket av. Så om det ska vara någon vegetarisk rätt så tror jag det är den vegetariska moussakan som de tycker mycket om.
Mm, okej. Okay. På tal om eleverna, ja, de lär vara en hel del med här i köket. Förstås när de har hushållslära, men också annars. Ni har tagit eleverna med i planeringen egentligen av vad som serveras.
Ja, inte kanske allt, men i alla fall till en viss del. Det är viktigt för oss att de känner sig delaktiga. Och som tradition har vi att klass 8 planerar självständighetslunchen. Så de får vara med och fundera ut sallader och vilken mat det ska vara och vilken efterrätt. Och så får de vara med också och laga med oss i köket.
Och sen har jag också förstått att förutom hushållsläraren som rör sig här med sina elever, så finns det också andra ämneslärare som har ärende så att säga in i skolköket, eller hur?
Ja, vad tänker du på?
Jag tänker på att man kommer helt konkret in på, jag vet inte, livsmedel kanske, mm, i något annat ämne eller så.
Jo, det händer nog. Framförallt nu så har vi sparat en massa kartong för odling. Vi har hela vårt förråd fullt med kartong för att de ska täckodla. Så det har vi, såna saker hjälper vi till med, och vi har också fått order om att spara äggskal. För de ska göra en sån här kompostlängd ute.
Okej. Det vill säga i biologitimmen, ja, kanske?
Ja, troligtvis.
Troligtvis.
Ja.
Är det roligt att det liv och rörelse? Det är inte så stängt för utomstående här.
Jo, jag tycker nog om det. Att det finns en öppenhet kring de här sakerna. Och föräldrar också för den delen. Att emellanåt så har vi också föräldrar som är här och vikarierar eller jobbar alltså i skolan. Och så det tycker jag om, att de får se vad det är för sorts skolmat. Att elever kan ju säga lite vad som helst hemma, men föräldrar kanske inte alltid vet vad det egentligen är.
Nej. Nå, hur är den respons har du fått av föräldrar? Är alla glada och nöjda över att ni satsar på mera vegetariskt?
Jag tror att det finns fortfarande både och. Men många uppskattar det nog. Och vi har ju till exempel barnträdgården, så äter ju bara vegetarisk mat. Och det tror jag att det, där tror jag att det är många föräldrar som väljer barnträdgården på grund av bland annat det.
Och då är det ju frågan om småbarn faktiskt.
Ja, och jag tror att det är det rätta sättet att gå. Att servera vegetarisk mat åt småbarn så att de vet liksom hur vegetarisk mat ser ut helt enkelt.
Mm. Hur har du själv kommit in på det här med mat för en grönare planet?
Ja, det var alltså, jag kom första gången till Finland 97 och åkte då över havet. Och det som jag hade bara hört och sett på nyheterna fick jag nu se med all den här blomningen som inte fanns uppe i Bottenviken där jag själv växte upp. Sen då blev det så att jag bodde sen i Finland och jag upplevde att det här återkom och återkom, alla de här allblomningarna, och jag kunde inte förstå att ingen gjorde någonting åt det. Och sen när jag började ta reda på så förstod jag då att en del av det här har att göra med hur vi producerar vår mat helt enkelt. En del. Och sen fick jag då höra talas om ÖBRAS International, deras forskning om östersjövänlig mat. Och då blev jag jätteintresserad. Så på den vägen är det. Och sen insåg jag att det måste vi liksom sen ta in i den här skolan. Att vi vuxna visar att vi bryr oss om hur Östersjön mår. Och att vi också faktiskt gör någonting åt det.
Men jag förstår att du har också haft lite vegetariskt från att du var en liten flicka.
Ja, min mamma har varit vegetarian i många, många år.
Och vilket decennium är vi på då?
Ja, 80-talet. 80-90.
Var hon den enda i byn?
Ja, jag tror nog det.
Ja. Okay.
Ja.
Hur hade hon fått inspiration till det?
Jag vet faktiskt inte. Det har jag aldrig frågat. Men det var ju kom en sån här boom då med just det här du skulle grodda. Det var lite så här råkost. Och jag kommer ihåg att hon höll på med det här med banan och sesamfrön och mixade. Det skulle bli någon sorts mjölk. Så hon hade mycket sån här och har fortfarande att äta hälsosamt.
Så egentligen är det ju därifrån det kommer ditt stora intresse?
Det kan man säga. Men jag är ju också uppvuxen på helkött. Min pappa är jägare. Så.
Gick det bra att kombinera det hemma?
Jo, det gick bra.
Ja, men viltkött, det är ju faktiskt hållbart.
Det är så hållbart som det kan vara.
Absolut.
Ja.
Nu ska vi komma, Sofia, till dina fina recept. Jag är själv också nyfiken på spenatlasagne. Hur får du den att smaka, måste jag fråga.
Mm. Alltså det här är ett recept som jag har fått för några år sedan. Att du steker lite gul lök och så sätter du med spenaten. Sen blandar du crème fraîche och grynost. Blandar med spenaten och löken. Och så varvar du lasagnen med det här med lasagneplattor. Om du vill så kan du också göra en tomatsås och lägga längst överst. Det blir en väldigt saftig och god lasagne.
Så egentligen blandar man vitsåsen med det där så att säga köttinnehållet i den där traditionella lasagnen.
Ja.
Här blandar man ihop det.
Ja, blandar ihop dem bara och så. Och grynosten är den som ger det där proteinet.
Om spenaten måste jag ju säga, hur får man smak i den? Alltså, den är ju vacker, vackert grön. Men jag undrar, smakar den någonting?
Jag vet inte. Spenat kanske är lite smaklig. Men med andra sidan så finns det också massor som inte klarar av att äta spenat. Så. Men jag skulle nog ändå säga att om man kan så ta då färsk bladspenat i alla fall. Att den här finhackade är ganska smaklös.
Ja.
Eller så finns det också bland att köpa fryst helblad. Jag vet faktiskt inte om det är olika spenatsorter eller vad det är. Men använd inte den här finhackade. Det skulle jag vilja rekommendera.
Så, nej, ta inte den från frysdisken. Okej.
Okay. Och då är ju spenat just nu för säsong. Det är den som man kan också driva upp själv. Och
den kommer tidigt.
Ja.
Den kommer tidigt. Sedan marinerade bönor. För det första, hurdana bönor ska man använda?
Egentligen kan du använda vilka som helst som är på Tetra Pak i butiken. Och du kan ju göra en helt vanlig vinägrett och lägga dem i. Och om du tänker att du har vinäger och olja och salt och peppar. Och sen kan du, om du vill ha mera örter och mera vitlök. Allt vad du själv tycker, kanske lite tomatpuré. Och allt det där är ju jättebra att ha på första majbordet.
Det är ju det. Det är inte en huvudrätt, men det är liksom en sidorätt.
Någon går lite till, ja.
Ja. Nej, men när du säger bönor så tänker jag faktiskt långa vägar. Alltså i våra matbutikshyllor finns ju också Tetra Pak med bönor som faktiskt absolut inte kommer från Finland.
Det har du helt rätt i, att det är en utmaning att hitta inhemska bönor. Vi har till exempel i köket såna torkade, hackade bondbönor som jag använder. Men de kommer långt ifrån, men de är också till nytta i alla fall att där de odlas.
Mm.
De är hållbarare än kött.
Bra. Bönbiffar då? Vad skulle du rekommendera? Vad är bästa bönan att använda då?
Mm. Alltså överlag, om man inte är van att äta bönor så skulle jag kanske rekommendera att börja med kikärtor. För de är väldigt milda. Det finns bönor som kan vara mer svårsmälta. Men just kikärtor är helt liksom bra. Så om man ska göra bönbiffar, alltså egentligen ska de ju heta ärtbiffar då, om det är kikärtor. Men också där då, en sån här tetrapack, ungefär en deciliter gröna bönor, alltså ärtor, gröna ärtor. Mixa det med stavmixer eller mixer. Sätta med ett ägg, lite vetemjöl så att den här smeten blir tjock. Och salt och peppar, lite vitlök och så steker man det sen i olja.
Och vända ganska försiktigt.
Mm, ja, eller man måste också ha tålamod med dem där. Att de, så där som när man steker pannkaka, att den faktiskt är färdig innan du vänder den.
Mm.
Men den typen av biff är den som vi har i våra bönbiffar här i skolan också. Vi steker den, vi kan också servera den som är till potatis och så.
Ja. Och ännu hör du ärtpesto. Mm. Det är väl ganska enkelt, va?
Ja, du har ju prövat själv.
Jag har prövat själv och jag är inte säker på om jag kan kalla det pesto. Men alltså mixar ärtor och sätter lite salt och peppar med.
Ja, och vill man göra den lite lyxigare så kan du sätta dit lite citron. Eller citronolja. Också olivolja behöver du där nu. Mixa den att du får den riktigt slät. Vill du göra den lyxig så sätter du dit färsk basilika. Vill du göra den ännu lyxigare så river du med lite parmesan i den. Och den är ju jätteanvändbar till om du grillar också på landet. Den här ärtpeston kommer vi också göra på kursen och blanda med pasta. Det finns ju den här traditionella eller rätten som många tycker om att man mixar avokado och blandar med pasta. Man kan göra likadant med den här ärtpeston. Här på skolan har vi ibland också gjort den istället för guacamole. Att du kan liksom krydda den på samma sätt. Att det smakar ungefär samma sak. Men det fina är att den är hållbar istället.
Just det. Mycket bra. Stort tack Sofia Greffe för alla tips och råd här nu ut och lite fixa vegetariskt och framför allt när sommarsäsongen och skördesäsongen kommer igång här mot slutet av sommaren och hösten. 16 maj, vad behöver man veta om man vill hänga på, komma till Mikaelskolan, det är en lördag och kocka tillsammans med dig?
Du behöver gå och anmäla dig på Slow Food Västnylands hemsida. Och sen ta med bekväma skor och förkläde. Och det som är viktigt att ta med också såna här matlådor som man kan ta matresterna hem. Så vi kommer först att laga mat, alla tillsammans. Och sen sista timmen så kommer jag hålla ett föredrag om vad hållbar mat är för någonting. Så att alla får med sig det med i paketet hem också.
Och så gissar jag att ni lunchar ihop, eller hur?
Givetvis. Vi äter av allting som finns där.
Men det är ju bra. Just det, lägg det på minne. Lördag 16 maj, Mikaelskolan, Ekenäs. Tack till dig.
Tack själv.